Hjärtligt välkommen till podden Heja Framtiden med mig Christian von Essen. Jag sitter idag i Epicenters poddstudio på SIME Conference SIME. Nu är jag här med Selma Wolowski. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Kommunikatör på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Vad för dig hit till SIME idag?
Ja, men det är nog att hela, tänker jag, världen och arbetet så förändras för oss nu, kopplat till AI. Även för mig och mina kollegor på SKR och kommunikationsavdelningen där. Så vi vill ju såklart höra hur andra jobbar och förstå hur kan AI underlätta arbetet för oss. Vi vill ju ägna oss åt det som vi är passionerade för, det som gör arbetet roligt, där vi tycker att vi blir effektfulla. Och då vill vi ju veta också då, okej, hur kan AI hjälpa oss att bli mer effektiva så att vi kan ägna oss åt det som gör oss verkligen effektfulla. Så det är väl det som är grunden som har fört mig hit idag. Och sen så blev jag, det här mitt första SIME, så att jag blev jättepositivt överraskad faktiskt kring vad är det för dialoger som pågår här. Mycket handlar om ledarskapet. Alltså hur tar vi oss framåt i en komplex samtid? Och vi har ju varit både i liksom komplexiteten utav världen. Allting är på något vis globalt och vi kan inte välja vilka perspektiv som påverkar vår organisation eller hur vi arbetar, till det komplexa i varje människa. I varje människa bor ett känsloliv och olika förmågor att samarbeta med andra och så. Så att jag tycker att det har varit väldigt spännande dialoger ändå. Som, jag trodde att det skulle vara mer technördigt då, om man får säga det rätt ut, men det var verkligen mer än så.
Ja, det har varit allt från inre utveckling till framtidens media och journalistik och information och vad är sanning, vem kan tro på och så vidare. Väldigt spännande. Men du sa att ni jobbar hårt nu med att genomföra någon slags transformation av vårdsektorn i Sverige. Kan du berätta lite mer om det? Vad innebär den här förändringen?
Absolut. Det går under namnet nära vård. Och det handlar egentligen om att bättre använda förmågorna som finns inne i varje människa. Idag så har vi ett hälso- och sjukvårdssystem som är så här ett par hundra år gammalt i mentaliteten, måste jag säga. Det är väldigt up to speed när det gäller den medicinska kunskapen. Du får väldigt hög medicinsk kvalitet, så, men det är ett ganska reaktivt system. Alltså det är för den som redan har blivit sjuk. Så. Och behoven hos människorna i Sverige är väldigt annorlunda nu jämfört med när de här systemen först började byggas. Så vi behöver göra en omställning och vi tror att vi har mycket att tjäna på att göra den. Och då tänker vi att genom att göra om systemet så att det mer genomsyras av personcentrering, att utgå från varje människas dels behov som vi har mycket idag, men också förmågor, så kommer vi att få ett bättre och mer hållbart system. Det blir bättre för dig och mig när vi behöver vårdens stöd, därför att vården kommer mer fråga mig då, så här, vad är viktigt för dig? Vad funkar i ditt liv? Inte bara ha en standard som man kanske utgår ska funka för varje människa. Så. Men det blir också bättre ur ett samhällsperspektiv. Alltså att vi använder våra resurser på ett bättre sätt. Det blir roligare att jobba i vården om du får också möta människor där de är. Och att du på något vis i vården ska se till att ditt stöd passar in i den här människans liv snarare att människan ska passa in i vården. Så det är det skiftet handlar om mycket. Och det ägnar vi, jag ägnar hela dagen åt det, så tillsammans med ett par kollegor på SKR. Samordnaren är Lisbeth Löpare Johansson då, i fronten av arbetet. Så. Men vi har ett ledarskapsprogram där över 6 000 personer har gått nu för att göra den här transformationen. För man behöver kompisar i det här. Alltså att tänka nytt och att göra nytt. Man behöver se andra som gör, man behöver få lära tillsammans och som ledare då också sätta ljuset på det som görs. De där delarna av framtiden som redan är här.
Det är ett spännande och innebär det här att man vill gå mot en mer förebyggande preventiv vård med där man samlar in kanske biometrisk data till exempel och kan göra analyser och läkarbesöket kan bli mer konsulterande istället för att man ska akut åtgärda saker.
Ja, precis. Du är inne på någonting där. Vi säger att vi arbetar utifrån 4 fokusförflyttningar. Det ena handlar om att bli mer hälsofrämjande och proaktiva. Så. Men det handlar också om att bli mer samordnade. Här på SIME så har vi pratat lite om bubble hopping, att kunna sätta sig in i en annan persons perspektiv. Så. Och den här omställningen handlar om att alltid utgå ifrån personen, invånarens perspektiv, men man är många aktörer i det. Och de behöver samordna sig för att liksom se, okej, jag kan inte bara tänka på vad som funkar bäst i min verksamhet, utan jag behöver tänka på vilka andra behöver jag jobba med för att det ska bli bäst för personen vi hjälper. Sedan så vill vi också bli mer samskapande. Alltså, och det betyder ju att samskapa vårdens tjänster tillsammans med invånare och alla som berörs i det som ska göras. Och sen så har vi personcentreringen då. Så att, att gå liksom från att ha organisationen som huvudperson i vårt görande och vårt berättande till att ha personen som huvudperson. Så det är de fyra egentligen. Det hälsofrämjande är en stor del och vi vet ju att ganska lite utav de resurser vi har går till hälsofrämjande arbete idag. Där behöver vi verkligen göra ett skifte, för vi vet att vi också har igen på samhällsnivå väldigt mycket av de hälsofrämjande insatserna.
Och det du nämner med samskapande, det kan också vara ett mer holistiskt synsätt då, att om man kommer till en magspecialist med magont så är det liksom en silo. Kommer man till en psykiater med magont så är det en annan silo, och man behöver bryta det där och se på helheten på något sätt.
Absolut, och här kommer vi in på någonting som jag tycker är så spännande som påverkar det här. Jag har ju mycket kommunikationsarbetet i det här, och vi pratar om någonting nu som vi kallar för personcentrerad retorik. För om du tar begreppen person, patient och individ, så används de ganska mycket som att de betyder samma sak, fast de har så olika innebörd. Om du tittar i ordböckerna eller i Nationalencyklopedin på patient, så är det liksom den lidande, den tåliga. Om du googlar bilder på patienter så kan det vara liksom bara en arm eller bara ett ben. Och, så, och det säger någonting om hur vi ser på en patient. Att det är det här, det är det sjuka eller det som ska lagas och fixas. Så. Medan en person alltid är en människa. Den är alltid någon och inte något, en roll vi har liksom som patient. Vi hade ett citat från en tjej som gick en kurs som vi har börjat med, eller ett stöd som vi ger till våra medlemmar nu, kommuner och regioner, i berättande ledarskap. Hon sa att en gång i tiden så hade en handledare som sa till mig att det är lika viktigt att ta reda på vem det är som har fått en diagnos som vilken diagnos personen har fått. Alltså vad funkar i den här människans liv? Vad är viktigt för den? Hur hjälper vi den på bästa sätt? Så det är väl det som är det holistiska i det här då. Den här personen har kanske familj, intressen, den har saker som skapar värde och mening så, och sånt som skapar välmående i livet. Och det behöver vi hjälpa till att främja.
Ni har diskuterat preventiv vård och förebyggande hälsoinsatser och sånt. Så finns det också en tröghet i systemen. Alltså finns det en incitamentstruktur där man ju får ersättning för att laga det trasiga så att säga. Det är svårt att se vem som ska skörda frukterna av att man inte blir sjuk. Är det någonting som också måste in i den här transformationen? Alltså, vem får njuta värdet av att vi blir mer hälsosamma? Och du förstår vad jag menar.
Ja, absolut. Och det finns ju en tendens att så här, se till sin verksamhet eller sin budget eller liksom dra öronen åt sig lite grann. Man tar ansvar för det man är chef för eller ledare för. Så, liksom. Och i omställningen till nära vård så har SKR stöd handlat jättemycket om att få ihop kommuner och regioner. Alltså skapa ytor för dem att samarbeta, prata om hur samarbetar vi. Ha gemensamma toppledarprogram för högsta tjänsteledning och sådär, för att se att det handlar inte om din budget eller min budget i slutändan, utan det handlar om vad blir bäst för personen. Löser vi det på bästa sätt, då kommer det på totalen att bli bättre ekonomiskt också. Sen kan det vara svårt att dra de här exakta sambanden, alltså för vi hanterar komplexitet och inte linjära system. Vi gör ett försök nu med ett ramverk för uppföljning för att se, okej, vilka arbetssätt till exempel ger vilka effekter. Istället för att bara titta på enskilda insatser som man kanske idag får ersättning för eller så, så vill vi veta vad blir faktiskt bäst och varför då. Det behöver vi ha ett lärande kring. Vi kallar det för ramverk för uppföljning av nära vård. Det är ett av våra sätt att liksom komma framåt i de frågorna, att bryta murar och faktiskt samarbeta, även när det gäller uppföljning och det som till slut och sen då kanske får vi se om det blir någon ekonomisk påverkan på det. Jag tänker att det finns också vissa av våra medlemmar som har blivit duktiga på det här. I Jönköping till exempel så arbetar kommun och region väldigt nära tillsammans och man kanske finansierar så här kompetensutveckling gemensamt och så också, för att man ser att ja, men vi har igen det här på totalen tillsammans. Vi kallar det för systemledning istället för bara stuprör.
Och som patient är man också ganska utlämnad när man väl är utskriven. Alltså det finns liksom väldigt sällan en uppföljning, någon som hör av sig. Hur ser det ut med det här följsmärket om ett år? Är det någon som tar kontakt och kollar det? Utan man måste ställa, det är mycket ansvar på egna individen och så går det för långt. Då. Ligger det också i det här uppföljningsarbetet att faktiskt finnas där som ett bollplank även när man inte är akut sjuk, så att säga?
Ja, precis. Vi har jobbat en del med något som vi har kallat för personcentrerad uppföljning, som har handlat om när du har varit inlagd på sjukhus, att någon ringer upp dig efteråt och frågar, hur mår du nu? Känner du dig trygg? Vet du vad ditt nästa steg är här? Är det någonting vi kan hjälpa dig med för att ha den där initiala uppföljningen i alla fall? Och det här sprider sig lite och görs på lite olika sätt nu runt om i landet. Och det kan ju kännas lite lustigt kanske att säga, i den digitala eran så är vi tillbaka till att ringa folk liksom. Och så. Men det säger också någonting om vad som är transaktionellt och vad som är relationellt. Hur viktigt det är med relationer för att känna sig trygg och för att känna sig omhändertagen och känna att okej, men jag kan släppa det där och fokusera på det som är viktigt för mig och det som skapar mening för mig, och någon annan har koll på de andra bitarna. Så ja, lite, det finns lite initiativ kring det, men personcentreringen som sådan kräver också nya sätt att jobba på. Alltså den kräver nya sätt att följa upp på och att agera på. Och det är både liksom strukturer men också kultur. Vad man anser sig ha för uppdrag liksom. För vi har länge lärt ut att vi ska lindra lidande eller hur, rädda liv och så liksom. Och då blir det ju väldigt akuta saker som får prioritet. Men om man istället tänker sig att man, eller åtminstone också, ska främja hälsa och se till att människor är välmående och har meningsfulla liv. Ja, då tolkar man ju sitt uppdrag på ett annat sätt kanske.
Med detta sagt då, den mänskliga faktorn kommer vara fortsatt extremt viktig, men hur kan AI till exempel spela en roll i den här framtiden som du beskriver?
Jag tror att det kommer spela roll hur vi än gör. Alltså det här, det är ingenting vi kan liksom välja, så frågan är hur vi formar det för att det ska bli på ett sätt som gynnar människor. Och i det hälsofrämjande tror jag att AI kan göra jättemycket. Att hjälpa oss att bli bättre på att ta hand om oss själva. Därför att om du frågar mig vad jag äter så är hälften choklad och den andra hälften är kaffe. Alltså, så, det är mina favosaker i livet. Och jag vet ju att det är inte det bästa för mig. Så att få bli knuffad kanske med hjälp av AI och någonting som motiverar. Ja, det hade väl inte varit så dumt. Du får nästan säga din fråga igen, för jag börjar tänka på choklad nu.
Lite sent på eftermiddagen. Nej, men vilken roll AI kan spela i den här transformationen? Det förebyggande, man kan, alltså det alla vet ju att man kan analysera röntgenplåtar och se mönster i datasätt och anomalier och sådär. Men jag tänker även som för psykisk ohälsa, så terapeutiskt stöd, någon slags coachande bollplank och så vidare.
Precis, och patientens egen, eller människans egen, jag tänker så här, demokratiseringen av kunskap eller information är ju en del i det hela. Att så här, och den har ju redan hänt egentligen. Min man jobbar som läkare, han får många patienter som är väldigt väl pålästa om sitt eget tillstånd eller så, sin egen hälsa. Så det är ju också en aspekt, alltså, som vi vill jobba med i nära vård, the empowerment of people. Så där har vi ju jättemycket att hämta också via AI-verktyg, tänker jag. Man kan enkelt få sammanställning av kunskap, men också fråga, hur kan jag agera på det här? Och sen så handlar det ju om arbetssätten såklart i hela hälso- och sjukvården och omsorgen. Alltså vad kan vi lägga över på AI då, till exempel, för att få mer tid till det relationella? För jag tycker det är lika viktigt att fråga, vad kan AI inte göra för oss, som att fråga, vad kan AI göra för oss? Och Alexander Löfgren pratar väldigt bra om det här med att vi får en ny kunskapssyn nu. Alltså vi har länge rekryterat så här analytiska ledare och det har varit jätteviktigt och sådär. Och det där kommer kanske bli mindre viktigt att ha som egenskap, som ledaregenskap eller egenskap i hur vi gör våra arbetsuppgifter. Så, och vad blir riktigt viktigt då? Ja, men det mellanmänskliga. Och det är det som hälso- och sjukvården handlar mycket om. Att kunna liksom se en annan människa och förstå den och förstå den känslomässigt, vart den befinner sig och vad den behöver för att må bra.
Mm, jättebra. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Det frågar alla.
Att göra gott utan att förvänta sig någonting tillbaka. Där får det verkligen inte vara transaktionellt, tror jag. Utan att genuint från hjärtat göra det du tror på är gott. I det lilla som i det stora, tänker jag. Att vara konsekvent i det också. Det är nog det enda vi kan göra för att göra världen bättre.
Bra. Har ni bra lästips eller poddtips? Ni har en podd bland annat, vet jag.
Precis, med Lisbeth då, som värd för Nära vårdpodden. Den är jättespännande, så här kan jag säga. Helt unbiased, jag lovar. För den fångar ju liksom den här transformationen som vi är i. Den handlar ju mycket konkret också om arbetssätt runt om i landet. Alltså för att framtiden är ingenting som skapas imorgon. Allting vi gör handlar om framtiden. Så delar av den är redan här. Och sen så handlar det i princip bara om vad vi vill göra mer av och vad vi vill göra mindre av. Och att skruva upp de delarna som vi vill ha i den framtid vi skapar. Så därför tycker jag att det är roligt att lyssna på Nära vårdpodden. Även fast jag själv jobbar så mycket med det här. För det blir så praktiskt där också. Och sen så har vi ju alltid de filosofiska diskussionerna där också. Så att det, du får hela kittet.
Och boktips, du nämnde Jonna Bornemark.
Ja, alltså precis. Det omätbaras renässans. Tycker jag jättemycket om. Och något som vi också jobbar med nu är det berättande ledarskapet. Och det har ju Per Schlingmann skrivit lite grann om i Momentum. Och det tyckte jag var läsvärt också. Absolut. Och det finns många bra böcker. Men egentligen så tänker jag så här, vilken bok som är bra beror helt på vad du är för person. Välj någonting som du aldrig skulle ha läst. För det viktigaste vi kan göra också kanske för att skapa en bättre värld är att vidga våra perspektiv. Att inte ta allt du tror, eller tror är sanning för sanning. Liksom. Det finns bara perspektiv. Välj ett du tror på, men berika dig också med andras.
Mm. Bra. Vem tycker du ska intervjua?
Jag vet inte, har du intervjuat ett barn någon gång?
Jag har försökt lite med, jag var, pratade så här, career day i min sons klass. Då gick han i typ ettan. Det var svårt. De ville inte. De tyckte att allt var konstigt som jag sa. Och de trodde inte på att vi skulle åka till rymden och äta insekter och sånt.
Nej, till viss del att de har rätt. För jag vill verkligen inte äta insekter. Det är en av mina stora skräcker. Att från choklad till insekter. Steget är så stort liksom. Man får väl fasa in det där på något vis då.
Nej, jag smakade choklad med insekter bara för en månad sedan.
Vadå chokladdoppad insekt?
Ja, det var praliner och så var det liksom mjölmaskar i.
Åh! Oh! Ja, precis. Den enes snacks, den andres mardröm. Ja, vad intressant. Nej, men för annars tänker jag att ibland så kan vi, alltså när vi pratar om samskapande, så kan vi ibland räkna bort personer. Nej, den där har en si och sån sjukdom. Den ska vi inte, det går inte, det blir inte etiskt eller liksom sådär. Eller vi kan inte fråga barnen vad de vill ha, för vad vet de, vi vuxna vi ska bestämma. Eller du vet sådär, men... Men alla personer bär ändå på, eller alla bär på någonting liksom så. Så att det kan ändå, jag tycker att det är en bra grundinställning att allas perspektiv ska med. Och annars om man skulle välja någon person att intervjua, ja men jag drar ändå till dem med Palle som är våran vd på SKR. Han är en spännande person som har mycket tankar om framtiden också. Och sen så ska jag klura och återkomma och se ifall jag har någon mer till dig på lager, det har jag säkert. Massor. Jag tänker också min kollega Madeleine Berman. Henne skulle prata med framtiden om. Och hon är visionär och hon vill sikta högt. Hon har jobbat som ordförande i Reumatikerförbundet förut och gjorde om hela deras syn på syftet med dem själva. De gjorde en stor kulturresa där från att liksom organisationen skulle handla om ett gott liv för unga reumatiker till att alla skulle kunna nå sina drömmar, förverkliga sina drömmar. Det är ett ganska stort steg med stora aspirationer på framtiden. Så. Och någonting vi jobbar mycket med i nära vård också, alltså meningsfullt och gott liv trots långvarig sjukdom. För det är där många av oss kommer att hamna, multisjuka och sådär, när vi blir äldre. Så att kunna ha mening hela livet, det är ja, viktigt för oss allihopa.
Fint. Tack snälla Selma Olofsky för att du kom till Heja Framtiden.
Tack så mycket.
Och Nära vård i SKR Nära vårdpodden som du sa, och på skr.se kan man läsa mer säkert om detta projekt. Heja framtiden rullar vidare från Sime Conference på Epicenter i Stockholm, sime.nu för mer information om det. Hejaframtiden.se för allt du vill veta om mina projekt. Prenumerera på nyhetsbrevet på Substack och podden i din poddplattform. Jag heter Christian von Essen. Tack för att du lyssnade.